Hej och välkomna allihopa till Hockeypuls vardagsrum där ni, mina lyssnare, får sätta sig i varsin soffa med respekterat coronavstånd givetvis och njuta av gästerna jag bjuder in till den här podcasten och deras livshistorier. Men innan jag presenterar veckans eminenta herre så vill jag bara flagga för att ni eventuellt kommer behöva höra när jag sluddrar en del. Jag har en pågående bihåleinflammation här som har lett en del munbesvär, så att det kan låta lite annorlunda idag. Ni får ha överseende med det. Men vi kämpar på här. Nu i alla fall. Här har ni honom. Sveriges tidigare förbundskapten och mångåriga tränare i elitserien som det så vackert hette en gång i tiden med 13 medaljer hängande runt sin hals. Per Mårts, välkommen till podden.
Tusen tack. Att det var så många som 13 visste jag inte.
Hade du inte koll på det?
Nej, jag har inte koll. Jag har aldrig räknat medaljer och det är inte viktigt för mig, kan jag säga.
Okej, vad
och jag vet inte vad de är heller.
Nej, hör du, det där borde du inte ha sagt faktiskt. För jag har en fördom om just det där ämnet. Men vi kommer ju alldeles strax till det.
Ja.
Per, jag tror att den givna frågan egentligen att öppna med, det är ju, vad gör du nu för tiden? Varför hör vi aldrig av dig?
Ja, jag vet inte vad det är som ska höras ifrån mig. Jag är ju glad pensionär och anställd av staten. Så att jag gör väl inte så mycket. Jag försöker nyttja min fritid att motionera mycket och har varit mycket i min sommarstuga. Nu är ju såna rådande omständigheter att man kan inte resa heller, så att jag vill få hålla mig på hemmaplan. Men sen har jag väl lite grann att jag hjälper några personer som jobbar med idrott, som är ledare och sådär, som jag gör på min fritid då, för att jag tycker att man bör bjuda tillbaka på något sätt om det är någon som känner att de vill ha lite perspektiv och lite andra infallsvinklar, så står jag gärna till tjänst. Så att jag har några stycken som jag jobbar med.
Okej, och vilka är det? Och är det i så fall i samarbete med Per Pettersson, tidigare mentaltränare i Tre Kronor?
Nej, Per och jag har inte sådana saker ihop nu. Per och jag gör en annan sak, men vi har jobbat väldigt mycket ihop mot företag och sånt här när jag slutade. Så att vi har en god sammanhållning och sådär. Så men det här är med elit i andra idrotter som jag tycker inte jag behöver gå ut med, utan det är väl deras och mitt på något sätt samtal, så att det räcker så. Men jag tycker att det är jätteintressant att få ha diskussioner och prata med andra ledare om massa olika saker. Och det är väl främst ledarskap, tycker jag, som jag på något sätt har snöat in i och känner att jag har lärt mig mest av. Jag har aldrig varit en taktiker så, som har tyckt att taktiken är det som är det viktigaste, utan för mig är det ju människan som ska utföra taktiken som är det viktigaste. Och det tycker jag väl de flesta, som nu känner jag ju inte de flesta, men när jag läser och hör intervjuer och ser, så tycker jag att fokus ligger för mycket på det taktiska utförande istället för på de som utför det taktiska.
Tycker du att du i någon mening är mer av en humanisten hockeytränare? Nu har du ju lagt av här, men under din aktiva karriär.
Ja, men det måste man väl vara, tycker jag. Det är väl det går ut på, att eftersom det är människors relationer som vi jobbar med, så måste man väl tycka om det på något sätt. Sen är vi ju olika allihopa. En del passar bättre för det och andra passar mindre för det och sådär, så att det men relationer är väl det går ut på, att vara ledare med människor som jobbar tillsammans. Så att, men sen är jag ju också, jag är ju utbildad idrottslärare, så jag har ju jobbat i skolans miljö i många år och pedagogiskt utbildad och har jobbat på ICA några år när jag tog break från hockeyn och fick fantastiska utbildningar för att kunna utföra mitt jobb där och träffade min psykologiska tränare, som vi kallar honom, Per Pettersson, 2003, och han jobbade med mig i HV och har följts åt sedan dess. Så att jag tycker nog att jag är välutbildad på människor och människors olikheter och sådär, som jag tycker kanske att idrottsledarna tyvärr inte får, för att det finns inte plats och tid och resultat ska räknas, att man gör liksom ingenting annat än att överleva dagen och nästa match och nästa tävling. Så att,
min uppfattning här, nu har ju du verkligen varit i den världen, då har inte jag varit på samma sätt, jag har bevakat den utifrån, men att senaste åren så har vi i alla fall börjat röra oss mer mot det du är inne på, det du eftersöker, just med individuell feedback, man ser till människan, för att den ska utvecklas, så utvecklas spelaren och i slutändan så leder det till ett starkare kollektiv. Jag tycker ändå att vi är där, nu pratar jag ju hockeyperspektivet här, jag tycker att vi är närmare det idag än vad vi var för några år sedan.
Ja, jag vet inte, nu kan ju inte jag det här heller eftersom jag inte har insikt överallt, men jag läser ju om att videoanalytiker får en viktigare roll än människorna runt omkring.
Ja, samtidigt så tar man in personliga mentala tränare också som hjälper spelare.
Ja, det är ju jättebra om man gör så. Jag tycker ju att det är ju ett arbetssätt att ha en, om man nu så kallar det, mental tränare. Vi valde att kalla den psykologisk tränare, för det mental låter som att det är en sjukdomsbild.
Just det.
Och för mig är det ju att det är ett arbetssätt att jobba med människan innan, så att den är stark nog och inte börja när det liksom går i stå och när det går åt fel håll. Då är det nog för sent, tycker jag. Och sen tycker jag nog att det här skulle börja när man är väldigt ung, så att man får lära sig själv att hantera sina tankar. För det är ju tanken det här handlar om. Det är ju hjärnan och tanken, när man får någon förnimmelse som ska utföra en handling, och funkar inte den kontakten så funkar ju inte handlingen. Så att det här är ju liksom väldigt svårt och komplicerat, men också att börja rätt ända. Jag tycker att man borde börja när man är utbildad ledare, så att som kan utbilda sina unga adepter till att förstå hur allting fungerar.
Ja, det är väldigt intressanta tankar. Som jag ser det, var inte du lite av en pionjär i den här banan, om vi pratar hockeytermer, att väldigt tidigt där på 80- och 90-talet faktiskt ha det här förhållningssättet?
Det har jag nog varit. Det är väl kanske mitt sätt, dels att jag är lärare på något sätt, så gör det att jag får en annan perspektiv på det kanske när man inte är det. Jag hade väl som mål på något sätt att alltid fylla ryggsäcken hos spelaren, så att varje dag man gick till jobbet så gick man hem med lite mer i ryggsäcken. Jag jobbar också med hockeygymnasiet, jag tror det var 10 år här i Västerås, och då fick man ju verkligen fundera på människors utveckling, och det är ju inte bara att hur man skjuter och passar, utan det kommer ju av att det andra fungerar på något sätt. Så att jag känner att jag har nog kanske varit det svarta fåret lite grann när jag började med det här och blev sedd som lite annorlunda, och jag tror att folk tror att en psykolog ska ställa till det i hjärnan, men det är ju inte så, utan det är ju
snarare tvärtom.
Ja, det är ju hjälp som man ska ge till spelarna och inte någonting annat. Så att jag kanske var i början så, men jag tycker att det är viktigt.
Jag är väldigt part i målet här när jag har en sambo som är psykolog också, så att jag stämmer in i allting du säger. Men Per, vi pratade lite om offentlighetens rum där tidigare i inledningen, och varför du kanske distanserat dig lite. Var du bekväm med det? Eller inte? Och det är kanske en anledning till varför vi inte hör och ser dig lika mycket idag.
Nej, jag har väl känt mig bekväm. Alltså, det har aldrig varit något mål för mig att synas och höras. Det kommer ju tillsammans med det ämbete eller jobb som man har, och då tycker jag att jag har inga som helst problem att ha det. Men jag har också känt mig noga att ha ett rum där jag kan vara mig själv och få vara den jag är. För jag är ju inte hockeytränaren Per Mårts, utan jag är på jobbet. Men sen är jag ju någon annan när jag kommer hem, och det måste man skilja på, tycker jag, att jag inte är hockeytränare, utan det är ju mitt jobb. Så att
Du sa faktiskt i en intervju kort innan sista VM-turneringen med Tre Kronor 2016 att man kanske inte måste ha ett hockeytränarjobb för att vara en hel människa.
Alltså,
ja, väldigt, väldigt, väldigt filosofiskt måste jag säga. Har du rätt ut den frågan nu när det har gått 5 år efter att du kastade upp taktiktalen på hyllan?
Ja, jag vet att man funderar väl hela sitt liv på vem man är och varför och sådär. Så att Nej, men jag har väl aldrig tyckt att, alltså, det finns ju många andra människor som gör ett dagligt jobb, fantastiskt jobb, som inte syns och hörs. Så jag har väl aldrig, jag har aldrig tyckt att det var något speciellt med att vara idrottsledare eller hockeytränare, utan det, sen att man syns och hörs, det är ju en del i jobbet också, att berätta för människor, för vi är beroende av både publik och sponsorer och sådär. Så att det är klart att på den vägen så måste man ju vara med i den här resan, men jag har aldrig känt att jag behövt synas, höras eller berätta vad jag tycker om saker och ting, för jag vet inte, varför ska jag göra det?
Ja, men därför att du har haft en offentlig roll, du har vunnit mycket. Jag tror att väldigt många där ute i hockeysverige är intresserade av dina tankar, så det är väl egentligen därför jag ställer frågan. För vi ser ju tränare i din ålder som kanske syns på sociala medier och är mer frekventa i media än vad just du är.
Jo, men då måste man ställa frågan varför de är det. Jag vet inte om de inte vill bli bortglömda eller vad det är. Jag har liksom aldrig känt det. Och du frågar varför jag inte är med i media. Men jag ringer ju inte till någon reporter och frågar hur du är, så här tycker jag, nu måste jag få säga det, utan
ja, men känslan är att du har nobbat en hel del förfrågningar också. Innan podden här och du bestämde dig för att med, så behövde du marinera dig i några veckor, den frågan.
Ja, jag har fått många förfrågningar, men jag tycker inte, jag känner mig inte intressant så. Vad är det som jag ska kunna ge som bidrar till att världen blir bättre, så att säga?
Ja, men jag vet inte. Ja, men jag respekterar det fullt ut. Och i dagens värld, det känns som att man ska ha en åsikt om allting, så är det uppfriskande att höra hur du resonerar kring det här.
Ja, jag har väl också åsikter om det mesta naturligtvis, men jag behöver ju inte basunera ut dem, tycker jag. Nej, men jag tycker det är för alltså de här sociala medierna som finns, jag är inte med på det där, för jag vet inte, jag Facebook är med på, så jag har lite vänner, så jag ser, men jag skriver nästan aldrig på det, för att jag tycker att nej, Det är inte mitt uppdrag på något sätt.
Du har inte laddat ner TikTok, eller?
Nej.
Nej. Du kanske inte ens vet vad det är. Det är nya.
Jo då. Mina barnbarn har det, och de visar allting och många följare de har. Så jag tycker lite synd om de yngre människorna. Jag läser också i tidningar och hör att väldigt många vill bli kändis. Alltså man vill ha många följare och det här med influencers och allting. Jag undrar ju, men vad sjutton ska det här ta vägen någonstans? Jag tycker ju att om någon blir känd, så ska man ju bli det för att man har gjort någonting som världen har nytta av, som används och som människor kan ta del av. Annars är det väl ingen idé att vara någon kändis. Det är väl inget kul att gå till affären och alla vet vem du är. Det är väl inte något mått i livet på att ha lyckats, tycker jag.
Nej. Vad tror du att det här i slutändan leder till då? Just för den här generationen?
Ja, det är väl bara att titta på all psykisk ohälsa som finns. Om jag har tappat 100 följare nu och då är jag inget bra längre. Och till slut så måste jag visa upp en annan sida, och så blir det... Jag förstår att det är en utveckling som en sån där gammal som jag inte kan stoppa. Jag vill inte stoppa det heller, utan det här lever ju med människorna som... Man blir ju en produkt av den värld man lever i på något sätt, och nu lever de här människorna i det här. Men jag kan ju tycka att det är lite synd att den här psykiska ohälsan kommer utav att vilja synas, och det känns som att det är ett hål med bekräftelse som måste finnas hos alla som man hela tiden letar efter.
Ja, nu skiljer det drygt 40 år mellan dig och mig, men jag delar ju den här bilden till 100%, och jag är så rädd att många i min generation, och framförallt de som är yngre än mig, de som föddes på 00-talet, att man förlorar sig själv på något vis i den här jakten.
Ja, och jag vet ju inte, det går inte att stoppa heller, för att det är ju en rörelse på något sätt, och det är väl tillräckligt många som måste köra diket för att det ska kunna ta en annan färdväg kanske, jag vet inte.
Ja, då är frågan om Per Mårt vet vad han har gett sig in på här. Maxpuls-delen har inletts. Och Pelle, vad tänker du om det som stundar nu?
Jag vet inte vad som stundar, men jag gillar ju saker som jag inte vet vad det är som ska komma på något sätt. Det triggar mig, alltid gjort som ledare också.
Du gillar det okända?
Ja, jag gör det. Jag, till exempel när jag möter spelare och gått in i ett omklädningsrum i paus, jag har aldrig skrivit upp eller på något sätt satt upp vad jag måste prata om, utan jag har försökt fånga bollen på studs och därifrån tagit det, så att de som är med på något sätt får leda vad det ska ta vägen. Samma sak när Per och jag, den andra Per Pettersson och jag, har jobbat mot företag ute och föreläst eller vad vi nu ska kalla det, så har vi sällan haft ett schema där vi måste gå igenom, utan vi båda har gillat att ta det på studs så att vi får fånga tanken i fart på något sätt. Det ger mig mycket mer. Jag blir mer skärpt på något sätt än att jag ska följa ett papper som jag skrivit upp. Då dör ju mina tankar istället. Så att just det här okända tycker jag är lite kul.
Då är det ju bra att du är gäst i den här podcasten också. För den brukar inte vara så uppstyrd förutom det här maxpulssegmentet. Jag brukar se var samtalet landar någonstans. Så att, ja. Där är vi eniga återigen. Vi måste hitta någonting som vi inte är överens om snart här, tycker jag.
Det gör vi säkert.
Säkert. Snabbfrågorna lyder. Bästa tränaren i Hockeysverige?
Jag tror inte att det går ut att se bästa tränaren. För vad är bäst? Ja, vad är det man mäter?
Oftast
man ska
mäter man ju
bäst
på sina framgångar och det man har vunnit.
Ja, men då är det bara att titta i någon bok och se vad folk har vunnit, så behöver man ju inte fundera på det. Jag ser det inte så, för om man ska titta på ishockey så finns det ju så olika lag med olika kunskap i. En del har kommit längre i sin utveckling, andra mindre långt. Vad är bäst då att leda i? Så att den där frågan, det är lite media som vill rangordna, och det tror inte jag på, utan jag tror att många gör ett fantastiskt jobb fast de kanske inte skulle bli rankad på 100 plats ens en gång, och med små medel förädlar spelare på ett bra sätt. Så att bästa tränaren, ja.
Får jag omformulera mig då?
Ja.
Bästa tränaren som inte vunnit något, eller som kanske inte står i strålkastarljuset lika mycket, som du skulle vilja nämna här, som du tycker är en bra ledare?
Oj, jag tycker det är kul om jag säger så då, att Johan Hedberg kommit till svensk hockey. Johan är en otroligt fin och härlig kille. Känner honom lite grann i alla fall, så att vi har stött på varandra. Kul med Johans NHL-bakgrund och som målvakt att komma in i svensk hockey, och kanske inte med så stora resurser, ta hand om Mora på sitt sätt. Bryta lite tabu också att gå från Leksand till Mora. Så det gillar jag. Så jag gillar Johan. Sen har jag väl några stycken som jag har följt ganska mycket, och det är ju Robert Olsson och Roger Rönnberg som var i juniorlandslag och jobbade på förbundet när jag var där, och hur de har anammat på något sätt lite grann av det vi jobbade på förbundet ute i sina klubblag. Och jag ser framgång som kan komma utifrån det arbetssättet, och det tycker jag är kul.
Nu, jag ska egentligen inte ställa följdfrågor under sådana frågor, utan där ska du svara rappt och så kvickt du kan. Men det där var jag ju väldigt nyfiken över. Vad är det för arbetssätt som de har anammat från förbundet, som nu man ser i Frölunda och Djurgården?
Frölunda, framförallt Roger, har ju jobbat väldigt mycket med människor. Människans utveckling. Han har ju också sin psykologiska tränare med sig där nere. Och jobbar ju på ett annat sätt med att låta människor driva processer och komma till tals och få utveckling på det sättet, och att använda personerna i laget som drivare, ansvar över vad man gör för någonting, på, tycker jag, på ett litet modernare sätt, på ett bra sätt, och det kräver också att man är modig. Robban tycker jag, med Djurgårdens sätt att spela, var ju i Frölunda med Roger också som assisterande och juniorlandslag, så att jag tycker att han tagit med sig tänket över att sätta sig i förarsätet, både med puck och utan puck, så att det gillar jag.
En okänd talang?
Jag tycker att jag är ganska musikalisk. Har stått på scen i där jag bor i Svärdsjö, eftersom Lasse Berghagen var där och vi bodde grannar, och jag fick vara med på Allsång i Svärdsjö på scenen och sjunga allsång med honom inför 4-5 tusen personer. Så att jag är nog skapligt musikalisk, men jag har inte vårdat den delen av mitt liv, så att jag gör det mest i duschen.
Jag inledde ju med en Thomas Ledin-dänga där, så du kanske får avsluta med Lasse Berghagen och sjunga ut oss i den här podcasten.
Ja, kanske det.
Ditt sämsta respektive bästa köp?
Oj, det känns som att jag inte har gjort mitt sämsta och bästa köp än. Så att jag har på något sätt aldrig funderat på det bästa eller sämsta. Jag får nog passa. Ja. Jag kan inte svara så snabbt, så jag passar.
Ja. Då får det här helt enkelt bli så. Du kommer inte kunna passa på det som väntar nu. Det är nämligen fördomarna om dig som tränare slash människa. Och här kanske jag är helt ute och cyklar på här, eller så kanske jag prickar in någon. Det brukar vara lite 50-50 på de här. Så är du redo?
Jajamän.
Du kan inte säga fem av dagens 10 bästa poängmakare i SHL.
Nej, kan jag inte.
Det här svarade väl du lite på innan här i inledningen, men hockeyintresset har, ska vi säga, falnat efter att du la av, eller har det kanske aldrig riktigt funnits där trots att du har haft de roller du har haft?
Alltså när jag la av, jag har sett en match live tror jag sen jag la av, och det var väl Sverige, Ryssland i Globen när vi varit ditbjudna. Jag tror att om man ska se hockey så bör man ju vara, ha någon att heja på, så att man. Och jag har inte riktigt det, så att därför så ser jag inte hockey så mycket. Jag brukar titta på juniorlandslaget i junior-VM kan jag titta på. Där känner jag, brinner jag för Tre Kronor, någon match så där, men inte så mycket. Men SHL inte, för att jag följer resultat och jag ser i serier och jag läser om vad som händer. Men jag ser inte, jag tycker att det tar för lång tid på något sätt att sitta 2,5 timmar och inte riktigt känna 100 känslor i det jag tittar på.
Men att du inte kan har något lag, beror det på att du flyttade runt en hel del när du var yngre? Jag tänker att du bodde ju i Timrå utanför Jönköping, i Västerås flyttade ni familjen till slut. Så du har ju varit runt och flackat en hel del och spelat i AIK och andra klubbar också. Så att,
jo, det är klart att jag har. Ja, men jag. Det är klart att AIK ligger mig väldigt varmt om hjärtat, eftersom jag tillbringar 9 år av mitt vuxna liv där, så att jag både varit tränare och spelare. HV är också min moderklubb. Många år där nere, så att, och Vik här då, som jag kanske har tränat mest antal säsonger, så det är klart att jag följer dem och känner för dem så här, men det är inte så som att jag sitter och blir besviken och ledsen om lagarna förlorar eller jätteglad om de vinner, utan det är mer ett konstaterande att jag hoppas att det går bra för dem naturligtvis.
Du röker inte?
Nej.
Ja, förutom cigarrer då och då.
Nej, aldrig tagit. Jag har kanske tagit ett bloss av en cigarett när jag var ung i hela mitt liv. Aldrig en endaste till.
Okej. Okay. Jag brukar ju skryta med att jag aldrig har rökt cigaretter.
Nej, det har inte jag heller. Nej, jag har aldrig.
Snett på den alltså. Jag tänkte att du unnar en cigarr under en kanske varm augustikväll. Nej,
fy. Usch.
Nej, jag, förlåt Per. Jag är helt ute här och ute på djupt vatten hör jag.
Ja, nej, det går inte. Nej, jag försöker leva så pass rent. Nej, det har aldrig lockat mig att dra in och sånt där i halsen.
Du hävdar att Johan Davidsson är elitseriens bästa spelare genom tiderna.
Då är vi där igen, bästa.
Ja, exakt.
Johan Davidsson har betytt enormt mycket för HV71 genom sin karriär och har en fantastisk spelare. Fantastisk ledare på så sätt att han gick alltid i bräschen när det skulle tränas och spelas och gav liksom alltid 100%. Så det var ju en ledare som visade hur det skulle gå till. Sen är det återigen bäst i elitserien. Jag förstår mig inte riktigt på hur man ska kunna mäta det, men Johan kanske har betytt mest, en av de mest i alla fall i HVs historia.
Ska vi säga elitseriens, en av elitseriens största MVP?
Ja, det kan jag hålla på. En av de största. För ofta mäter man ju framgång i att man gör massa mål och assist och sånt där. Men Johan var ju även duktig defensivt och arbetet över hela banan. Så att, jag tycker att han har varit en stor förebild för väldigt många, ja.
Och han var ju på något sätt konungen där under ditt SM-guldår 2004 med HV71. Med bland andra Kalle Salstedt och Stefan Liv och var ju många andra också, med Per Gustafsson och Per-Åge Skröder var ju där och gjorde en del valjer också. Så att, vad minns du från det guldåret som slutade med en match 7 i finalserien mot Färjestad? Ni vinner med 5-0 där också.
Alla matcher vi slog Färjestad i finalserien höll vi nollan, eller Stefan höll nollan. Mm. Jag minns väl ganska mycket av den säsongen. Det var ju min första HV71. Jag kom från att ha jobbat på ICA i 2 år och var sugen på ishockey igen och kom med helt nya ögon, kan man säga, in hur jag tycker att man ska leda människor. Och jag hade med mig Per Pettersson också in där. Fredrik Stillman var assisterande. Så att,
lite kort bara, vad hade du för tjänst på ICA under de där åren mellan AIK och HV-jobben?
Jag jobbade som ledarkonsult kan man säga, att jobba med utveckling av chefer och medarbetare. Så att,
och den erfarenheten känner du berikar även i ditt ledarskap,
ja,
som tränare?
Ja, jag tycker jag fick en helt ny syn på att jobba med människor tillsammans med människor och gick ut på. Och hur man skulle göra framförallt. Och vi brukar ju kalla, Per och jag, att ishockey det är en individuell lagidrott. Nu börjar jag på lite djup igen, men att allt prestation, allt görande sker individuellt. Sen att man är ett lag beror ju på att man har olika uppgifter, men allting man gör är individen som gör. Så att man säger att han är en riktig lagspelare, och du brukar säga att det är väl någon som får spela 3 minuter och inte gnäller då. För alla är individer, alla är väl lagspelare tycker jag. Zlatan eller den som gör 50 mål är väl också en lagspelare som får framgång av att man gör många bra saker. Så att jag har svårt för det där. Så att det var väl det jag började med på något sätt, att göra allting väldigt mycket mer individuellt och se människor och försöka få människan att växa. Det har väl varit mitt mål på något sätt. Och hur vi laborerade med olika saker, och jag är styrd av olika processer och projekt, och hur jag kände att någonstans vid jultid så måste vi börja på att utveckla det ännu mer, för annars för att jag ska vara intresserad av att driva det här så måste det hända saker. Och jag är väldigt otålig, och det är väl ingen bra egenskap för en ledare, men jag vill säga att saker händer, att processer
tar steg. Att saker händer?
Att processer sker, att man utvecklar, för utveckling för mig är ju en framgångsfaktor. Om inte ett företag eller en hockeyförening utvecklas så kommer man aldrig att bli bra och vinna någonting. Så en ständig utveckling av människor, och utvecklar man människor så utvecklar man ju laget.
Och hur sker den utvecklingen då? För en som inte har varit i ett omklädningsrum och faktiskt haft spelare att förfoga över?
Jag kommer ihåg en typisk grej som vi ledare gör. Jag skäller inte på de andra eller tycker illa om det, utan vi är fostrade i ett omklädningsrum med hur det var förut med min ledare och vad som hände med mig. Och jag tror att det var till och med mot Modo någon match hemma. Man blir ju irriterad när man ser att saker inte händer på banan, och jag är nog mycket mer känslor än vad folk tror, även om jag har lärt mig att skala ner dem så att jag får använda huvudet hela tiden. Och jag tror jag kommer in i omklädningen och börjar direkt, spelarna satt när jag kom in lite senare, och blir frustrerade och börjar på att prata högt och säger, nu är det för jävla dåligt, vi måste åka mer skridskor, det måste hända mer saker. Och jag tog det där liksom gåendes igenom, och då ställer sig Stefan Liv upp och säger, åka mer skridskor, gäller det mig också, säger han. Och liksom, det vart ju tyst och gapskratt, och jag tänkte, men vad fan, varför står jag och säger de här sakerna, massa klyschor. Det är väl klart att det inte handlar om att vi inte någon vill åka skridskor, eller att det kanske är en spelare som jag tycker inte gör det, varför säger jag inte det till honom, varför säger jag det till alla som inte rör alla. Och på något sätt där så förstod jag nog på något sätt väldigt praktiskt att all feedback måste ju ske individuellt. Om jag står framför ett lag och säger en sak så får jag ju lika många bilder i huvudet på dem som det deltagare. Alla har ju sin egen bild av vad jag har sagt, för att vi är olika. Och de flesta människor lyssnar ju på vad som gäller dem. Alltså har man inte hört mer än hälften. Alltså det där är ju det grunden till att kommunicera, och det har varit så tydligt. Och...
Ja. Skulle du säga att den insikten där och då, tillsammans med åren som du hade utanför hockeyn när du pausade allting och jobbade för ICA, skapade Per Mårts 2.0, om du förstår vad jag menar?
Ja, jo, men jag tycker nog att ICA-tiden var en av de viktigare delarna när jag fick jobba med de här sakerna. Och jag tycker väl att jag hoppas att hockeyutbildningen sker mer på vad som att lära om människor och kommunikation och mindre om taktiktavlor. Men det är ju svårt, och det är inte enkelt, och det tar tid, och man måste få landa med någon, och man måste få höra sina tankar med någon som kan rätta till dem. Och jag hade ju Per som var psykolog som var min skugga på något sätt och hjälpte mig jättemycket och ställde otroligt mycket frågor och varför gör du så, varför gör du inte så, hur tror du det landar där och hur kan du göra någonting annorlunda och så vidare.
Skulle du säga att guldet 2004 lade grunden för framtida jobb som du fick? För det var ju det första du vann som huvudtränare. Tidigare hade du ju OS-guld och VM-guld som assisterande bakom någon annan. Men det här var ju första gången du faktiskt stod och hade det huvudsakliga ansvaret.
Ja, sen vet jag ju inte igen om det är att guld som är det viktigaste, utan jag tror att det viktiga är väl att man ser att man kan utveckla ett lag och förädla produkter och såna här saker. Det kanske är viktigare, men det är väl klart att få vara med just den här sista matchen, att vinna den, det är ju det kanske som är det svåraste, att vara idrottare, att inte göra annorlunda, göra om, försöka förställa sig, utan tro på det man gör, göra det man har gjort, ha rätt fokus och inte börja på ligga för långt fram i tiden med sina tankar.
Hur ser
det är möjligt.
Hur ser du på dagens HV71 med tanke på det klubbhjärta du har där? De har sparkat Niklas Ram, nu sämst poängsnitt i hela SHL. Det är väl en del som talar för att det kan bli ett negativt kval här till våren. Vad känner du här utifrån har gått snett?
Ja, Johan Lindbom fick ju också gå förut, fast han vann guld. Och ja, som alla för stora föreningar så är det ju väldigt många som har synpunkter och dåligt tålamod. Och det är klart att om fans och media och sponsorer kan påverka styrelser att ta beslut för att pengarna ska komma tillbaka, att publiken inte ska sjunka, så är det klart att man gör saker för att det ska hända. Men då kanske man måste göra bättre rekryteringar, tänker jag, innan, så att man kör den här resan tillsammans och så står man i det här i vått, för att det är väl klart att inte det här är Niklas Rams fel.
Men tycker du att det var en fel rekrytering till början?
Nej, det har jag inga synpunkter på. Jag känner inte Niklas alls. Det var väl mer generellt jag tittade på när man gör saker. Jag hade ju mod också, en kille som fick gå efter, eller som avslutade sin karriär därefter, var det 6-7 matcher, 8 matcher. Så att,
ja, 9 matcher ville ni nämna där.
9, ja, så att det finns ju, det kanske beror på saker att när man rekryterar att man inte gör det tillräckligt djupt och så där. Och jag gillar ju när föreningar som exempelvis Skellefteå, det finns ju en del andra också, som har sin filosofi och där ledaren kommer in och så får ta över den och stå i den. Så att inte ledaren driver med sin filosofi hur du ska spela, så när han försvinner så försvinner allting och så får man starta om på nytt med någon ny ledare som ska ha en ny inriktning.
Så föreningen ska sätta den röda tråden, spelfilosofin.
Absolut.
Och sen så rekryterar man utifrån vad som passar där tränarmässigt.
Ja, vad man vill stå för. Vilka vill vi vara och vad står vi för? Vilka vill vi bli kända för och vilka är vi, så att säga. Sen kommer det naturligtvis att ta små vägar åt olika håll, men den röda tråden måste ju föreningen stå för. Annars tror jag att man, det är ju som ett vilket företag som helst. Om inte företaget står för en röd tråd, så ska cheferna kunna komma in och jobba då. Det är, så att jag tror att man måste äga processen mycket mer som förening.
Tycker du att HV har saknat det? Nu har de ju 2 guld faktiskt på 10-talet, men de har åkt ut i kvartsfinal alla år förutom de 2 åren. Så att, jag vet inte riktigt om man kan hävda att de har varit framgångsrika med tanke på de resurser och förutsättningar som finns där nere, och att det är en maktklubb om vi ser till 2000-talet och alla SM-guld de har vunnit. Så vad känner du, Per? Har de saknat den där röda tråden som du har sett i andra klubbar?
Jag kan inte uttala mig om HV, för jag har inte den insikten. Jag är ju utanför. Det kan ju vara en del i det hela, men det var mer generellt jag såg att föreningar inte riktigt har en röd tråd, utan det är ledarens röda tråd, och flytta den så får man ta en ny röd tråd, och det tror jag inte riktigt på.
Lite kort här då, förlåt jag avbryter, men det hände ju en hel del i HV71. Vi sa ju att Niklas Ram fick huvudansvaret i somras, men även på spelarsidan så skickades Oskar Sund och Martin Törnberg iväg, och nu har det ju, ja, men det har börjat hissla och tasslats lite om att Törnberg kanske, det är väl långsökt, men att han ska in i truppen igen här på sluttampen. Tycker du att HV, nu har du ju haft Martin som spelare, skulle han kunna vara en värdefull tillgång i det läget de är i?
Så det, jag vet inte om jag kan svara på det. Alltså jag känner ju Martin jättebra. otroligt härlig kille och bra spelare. Men sen blir ju han också äldre och så där. Så att det måste ju föreningen ta beslut om. Är det dags att gå vidare med eller utan Martin eller Oscar? Eller vad stod de för som vi tror de andra kan stå för? Så att det är ju, jag har ju svårt att se att Martin kan komma in nu och vara den som ska avgöra det hela. Utan jag tror ju att det är spelarna själva tillsammans med ledningen som måste hitta trygghet att göra små saker som gör att man vinner oftare än vad man förlorar. Så att jag tror inte, det finns ingen quick fix. Så att, men jag hoppas att det går bra naturligtvis.
Du älskar att bada i badkar, gärna med badankor och badskum.
Nej, fel.
Det var fel alltså.
Ja, nej, men vi har ju sån där lite bubbelbad hemma här. Vi byggde ju nytt nu 2006. Jag tror jag har suttit i det badkaret tre gånger kanske. Nej, men däremot en jacuzzi. Jag har kompisar som har hus uppe i Sälen. Att få sitta i jacuzzin med mössa, kallt ute, se skidbackarna på håll och känna bubblet. Då kan jag, det tycker jag är lyxens lyx.
Jag prickar inte 100% rätt, men det finns ett uns av sanning i den här fördomen ändå.
Ja, ja, det gör det. Det tycker jag är en lyx för mig att få sitta där uppe och slappna av och låta tankarna glida och se fjällena bortöver och snön och kylan. Enormt härligt.
Idag, 7 år senare, ångrar du att du inte tog ut Viktor Hedman till OS i Sochi?
Nej, det gör jag väl inte. Jag vet inte vad, alltså Viktor var ju så pass ung då, så det går ju inte att jämföra honom idag och då.
Han var ju då 24 år gammal. Jag tror han landade på nästan 60 poäng den säsongen också. Så att han hade ju vissa saker som talade för honom. Du hade ju honom i JVM också.
Jag känner honom skapligt sådär. Så att, men det var byggnaden av laget var gjort att det var ett backpar från Detroit, ett från Chicago. Sen hade vi Oliver Ekman Larsson och så hade vi Erik Karlsson. Och där måste då Viktor in och få speltid och det såg inte riktigt jag.
Och då värderade du Henrik Talinders ledarskap, ja, eller före det?
Ja, Henriks sätt att kunna klara av och gå på sidan som jag hade haft honom i VM året innan. På något sätt annorlunda då. Så att det var små saker och jag var tvungen att ta ett beslut och då gjorde det så.
Men du som värnar till det, de här värdena som vi pratade om innan, just om att vara en humanist och faktiskt se till känslor och bygga människor. Kände du inte att det var väldigt tufft att ge de här beskeden? Att nej, vi kan inte ta ut det här.
Fruktansvärt tufft. Alltså, det var ju ingenting som jag njöt av, utan det gjorde ju ont i hela min kropp naturligtvis. För jag förstod ju Viktors inställning och hur gärna han ville vara med och hur stort det är. Så att det hade jag funderat på jättelänge naturligtvis, att det gjorde jätteont.
En kan tro att du är en simpel man som endast dricker öl. Men faktum är att dyra viner finns på inköpslistan och resor till Toscana händer med jämna mellanrum.
Ja, både rätt och fel. Och jag väljer dryck så är det ju öl och gärna IPA. Mm. Vin förstår jag att det är rött eller vitt. När jag köper vin hem om vi ska ha fest så går jag på strävhet och alkoholhalt. Ju mer alkohol och ju strävare vin så tycker jag nog att det kanske smakar bättre. Men jag dricker säkert bara några centiliter för att pröva och se om jag kan tycka det gott. Men nej, vin är inte min.
Okej, men resor till Toscana då?
Nej, aldrig varit till Toscana. Nästan aldrig. Några gånger i Italien bara. Så att nej, jag är ingen fan av det.
Vet du vilken, akronym jag jobbar efter när man handlar på Systembolaget?
Nej.
APK, alkohol per krona.
Okej. Okay. Mm. Ja.
Kanske lite, att man är lite snål.
Nej, men alkoholen, ju högre alkohol på något sätt, ju lite sötare vin blir det på något sätt. Fylligare kanske jag ska säga. Och det tycker jag smakar bättre.
Du kan på rak arm inte berätta var dina 13 medaljer från klubb- och landslagskarriären finns?
Nej, inte allihopa. Jag tror att jag har de flesta liggandes i någon låda här ute. Jag vet att jag har försökt leta och plocka fram dem när vi har på något skämt med kompisar gjort någonting. Så det är möjligt att jag skulle kunna få fram dem på någon timme. Så de är inte så bortstädade.
Men du har ingen skrythylla där hemma i Västerås direkt?
Absolut inte. Jag har två guld... Har jag tre guldhjälmar kanske jag har. Tre har jag nog som står på hyllan här och samlar damm. Och så har jag väl något lagfoto på någon vägg. Men sen har jag ingen med. Nej, jag vet inte vad det ska kunna ge mig.
Då så ska vi inleda del 3 av Hockeypuls podcast. Det är Faktarutan med Per Mårts. Och vi startar som alltid med smeknamn.
Ja, det är väl Pelle. Jag har inget annat namn hockey-wise. Alltså som alla hockeyspelare och ledare så är jag Pelle. Per är ingen som säger, det är väl bara min fru som säger i stort sett.
Det är din fru och jag också som har sagt Per.
Ja, men det är så hockeyn är det nog Pelle.
Ålder?
60.
Du är 67 så du vet.
Ja, kanske. Jag har slutat räknat.
Ja. Är det, eller det måste vara så här Pelle, att det är klubbar som har hört av sig här senaste åren och velat ta in dig. Med tanke på din meritlista och det du har åstadkommit?
Både ja och nej, inte sista åren. Men när jag slutade 2016 så ville jag till Ryssland. Det var mitt enda mål. För jag gillar ryska hockeyspelare på något sätt. Jag gillar hur man... De är så otroligt välutbildade och sådär. Så att det var det enda som var strävsamt. Och jag hade en klubb som jag skulle skriva på för. Och... Men då kom Putin in och sa nej, inga nya headcoacher det här året. De som har kontrakt får vara kvar, men inga nya. Och då fick jag inte komma dit, men då hörde Riga av sig. Och det är också KHL, fast det inte ligger i Ryssland. Så jag var i Riga och de var här och de ville alltså skriva på. Jag funderade jättemycket, men jag hittade inte... Alltså jag skulle aldrig åka själv om jag skulle dit. Utan jag ville ha någon svensk assisterande med mig som jag... Få prata med och leva med och umgås med. Och då drog det ut på tiden så länge så att alla blev ju upptagna till slut. Så att då tackade jag nej till slut och kände att nej, hoppar jag på det här nu utan någon bra kille med mig, då är jag hemma igen i september och då är det väl ingen idé att åka.
När du runder lite vatten med broarna, vad var det för klubb i Ryssland som du var överens med?
Vi låter det vara.
Okej, vi låter det vara. Trots att det har gått 6 år här.
Ja. Och sen hade jag Österrike, Schweiz... Och någon tysk klubb som också ville. Men jag sa att nej, den resan har jag gjort på något sätt. Det var inte så intressant tyckte jag.
Men har inte kanske Vik eller HV71 hört av sig och frågat om du vill ha någon roll här?
Nej, jag var nog ganska tydlig med att jag inte ville. Eller så var jag inte tillräckligt attraktiv, jag vet inte. Men jag hade nog inte hoppat på någon klubb i Sverige. Så för jag känner att jag har haft nog med svåra tankar och problem och funderingar att jag är färdig med det. Sen har väl någon hört av sig att jag skulle kunna ha en annan roll, men det är så svårt att jobba lite grann bara. Jag har svårt att göra saker halvdant. Så att jag tror nog att det är bra att jag inte är med då.
All or nothing kan man säga helt enkelt då.
Ja, det är möjligt.
Men så du skulle aldrig kunna tänka dig att stå för en comeback här då?
Nej.
Det utesluter vi helt och hållet.
Ja.
Fordon.
Ja, det gillar jag.
Ja, men vad gillar du allra helst?
Ja, bil naturligtvis. Jag är en liten bilnörd som har koll på det mesta inom bilvärlden. Läser väldigt mycket och tittar på bilar på nätet och tycker att det är en bra hobby. Fast jag har inte de pengarna så jag kan köpa den bil jag skulle vilja ha. Men...
Vad är drömbilen då?
Ja, jag har ju lånat en Porsche en helg och det var ju en fantastisk bil att få köra. Sen kör jag Mercedes, har gjort ett antal stycken och de tycker jag också är härliga bilar, men så att det är väl en bil med många hästkrafter i och många detaljer som är lite lullull, kan jag tycka, lite häftigt.
Tjänar mer än en riksdagsledamot och där är arvodet 65 000 kronor.
Ja, jag har ju pension och pensionen från staten är inte så, men sen har jag ju då genom mitt jobb privata pensioner, så att jag har väl en bra pension, men jag kommer väl inte upp i den summan riktigt, nej.
Hur skulle du säga att löneutvecklingen såg ut för tränare under de decennier du jobbade? Du jobbade ju faktiskt exakt 30 år som tränare, från 86 till 2016. Och hur rörde sig det ekonomiska under de här åren?
Ja, det är klart att det har varit en stor skillnad. I början så hade jag jobbat som gympalärare eller på hockeygymnasiet också, för att jag hade inte kunnat leva bara på idrotten. Jag tror att 95, när jag hade varit assisterande och slutade med Curry till Kronor och tog över Vik, då jobbade jag inte längre med någonting annat än idrotten. Men det är klart att jag tippar på att ledarna nu har bättre betalt än vad jag någonsin har haft. Och jag följer ju Jan Andersson och ser, han har ju otroligt mycket mer lön än vad vi har haft. Men lön har aldrig triggat mig på något sätt. Det har aldrig varit måttet på att det känns bra eller inte, utan det är ju det idrottsliga som driver, och det är det kanske för de flesta idrottsledare.
Men skulle du säga att du hade bäst betalt i ditt senaste uppdrag här som Tre Kronors förbundskapten?
Ja.
Man är ju väldigt nyfiken på, nu har Jan Andersson siffror sipprat ut här, men vad får man in egentligen varje månad som förbundskapten för Tre Kronor?
Ja, jag kan tippa på att det ligger 100 000 och strax över kanske.
Okej. Okay. Så du har legat över riksdagsledamotsspärren några gånger under din karriär då, kan man säga?
Ja, det har jag gjort.
Då var du på toppen av din karriär.
Ja, skulle jag säga förbundskaptens åren, för att erfarenheten, har varit med om mycket, träffat mycket människor, jobbat med många olika spelare, blir bekvämare i mig själv så att säga. Så att jag tror ju att med ålder så får man en annan grund att stå på. Man tål motgångar, man klarar av medgångar. Så att förbundskaptensåren så var nog jag kanske som bäst.
Hur skulle du sammanfatta den perioden? Det är ett silver i VM, det är ett silver i OS, det är guldmedalj från 2013 på hemmaplan och sen bronsmedaljen från 2014. Men sista två åren så vinner ni ju ingenting under din ledning. Så hur ser du på hela perioden?
Spännande resa att få vara med om, att få, vi försökte ju ändra, jag fick ett uppdrag av Tommy att ändra spelsättet lite grann. Det gjorde jag ju redan när jag började med juniorlandslaget 3 år innan där, att försöka få spelarna att sitta i förarsätet mer, att inte vänta på att saker ska hända, att inte anfalla när tillfälle ges, utan se till att tillfälle ges, se till att du styr dina handlingar, att tankarna styr dig. Och det låter lite flummigt så här, men det kräver ju massa saker som spelare, att med puck så måste vi då sätta motståndarna under press att anfalla när vi vill, att utan puck att ta tillbaka den när vi vill, så de inte kan anfalla när de vill. Alltså allting det där gör ju att man sitter och styr händelserna mer, och det där är ju,
alltså en framåtlutad hockey kan man egentligen säga.
Ja.
Det är lite av ett modeord idag, framåt.
Ja, jag vet inte, men offensiv i tanken, inte i spelet, utan det, man har ju pucken halva tiden, så man måste försvara sig halva, men att göra det på det sätt så att vi vill och inte underordna sig motståndaren. För så fort det blir en handling utav motståndaren, alltså så fort motståndaren gör någonting och det blir en konsekvens av det, då är det ju tvåa. Och det är väl det som är det svåra, att allt du gör ska du se till att motståndaren blir konsekvens av ditt spel. Och det är ju en massa spelare med olika olikheter, olika klubblag kommer man ifrån, olika tankar, olika kunskap som ska anamma det här. Och det är klart att det inte alltid funkar. Men att sätta bollen i rörelse så att vi utveckla sig det och bli bättre. Det tyckte att det var mitt uppdrag, och jag tycker ju att jag gjorde det. Och jag tänker ju, i början med Tre Kronor så orkade vi knappast sista perioderna för att vi åkte så mycket skridskor. Vi fick spela med fem ytterpar för att orka. Och jag kände att under resans gång så orkade vi det till slut. Och det kändes som att spelarna blev bättre tränade. Det kändes som att Hockeysverige lite anammade det hela och släppte lös lite grann kunskap och fart i det hela. Så att jag tyckte att Sverige som sådan blev ett roligare land att tillhöra.
Skulle du säga att det är ditt legacy på förbundsnivå?
Ja, lite grann också det här med att ta in människor när det gäller att olikheter är bra. Det är ingen nackdel, utan ju mer olikheter kanske ju bättre, men det är lite krångligare resa.
För jag minns ju att Niklas Wikegård recenserade din förbundskaptens period direkt efter kvartsfinaluttåget 2016 mot Kanada. Han pratade om att jag ser inte att Per Mårts har lämnat efter sig någonting egentligen.
Du sammanfattar Per Mårts tid som förbundskapten och pratar om svensk hockey. Vad säger du då?
När vi börjar med resultaten så tycker jag att resultaten är okej, tycker jag. Har man då 7 stora mästerskap och man tar medaljer i 4, men man åker ur kvartsfinal lite för ofta för att det ska vara godkänt. Det är ingenting att snacka om, eller mer än godkänt. Så det är precis på gränsen, tycker jag. För Sverige har en grunden i sin hockey som man ska vara med nalla på guld, silver, brons i stort sett i varje turnering. Så är det. Om man tittar på arv, jag vill ju gärna att vad har man lämnat efter sig? Vad man har stått för något? Vad har liksom Per Mårts 6 år som förbundskapten, 3 år på juniorlandslaget, det vill säga 9 år i någon typ av form? Vad finns det kvar? Ja, inte mycket. Man har inte tagit någon plats egentligen när det gäller någon typ av ledarskap eller spelsätt eller någon typ av energi, utan där är det ganska tomt för mig åtminstone. Man försökte med en spelbok första året, den försvann väldigt snabbt.
Hur ser du på det påståendet?
Ja, Niklas får väl, det är ju hans jobb att tycka, och jag hör ju honom fortfarande idag, han tycker och tänker, och jag vet inte, han kanske inte ser sådana saker. Det kanske inte är hans bästa gren, han kanske är bra på andra saker. Och sen måste man väl på något sätt tåla till. Jag tycker att den sista intervjun jag fick nere på golvet där inte riktigt var det jag tycker att jag kanske borde ha fått, utan det är väl lätt att tåla till någon som förlorar och förlorar stort, och men det kanske beror på andra saker, så att det var lite tråkigt. Men sen måste Niklas få tycka och tänka som han vill, det är hans jobb, så jag har inga problem med det faktiskt.
Jag vet inte om du har sett det, men när han tvålar till dig, det är väl en skämtsam pik, men på ett YouTube-klipp okay. När han är PT och säger att du är sämre tränare än Per Mårts. Det är ju ett skämt. Ja, vad känner du för det?
Nej, det är absolut ingenting egentligen. Utan det är väl en kul grej om man vill göra det. Så absolut. Jag har inga problem med det. Jag tycker inte alls illa om Niklas på något sätt om han görs. Utan han är en annan kille än vad jag är. Och han leder sig själv på sitt sätt. Och det är ju så det måste vara. Att vi är olika. Det är olikheterna som är bra.
Verkligen. Men det där guldet 2013... Det blir ju kronan på verket, minst sagt, för de här åren som du basar över Tre Kronor. Jag måste faktiskt fråga dig först och främst. Stämmer det att du lämnade guldfesten, gick upp på ditt hotellrum, åt en banan och somnade?
Ja.
Det låter ju så...
Nej, men det var likadant när vi vann guld med HV och OS-guld också. Jag var aldrig med. I Lillehammer var vi ute och åt, och sen gick jag hem och satte mig i matsalen och bara njöt av det som jag varit med om. HV, så tog jag bilen ner och åt mat med allihopa, med fru och sådär. Sen tog jag bilen hem. Och samma sak här, jag var ju så trött och utsliten och nöjd på något sätt. Jag ville på något sätt äta den där bananen, för det var för sent att äta mat, tyckte jag. Och bara gå och lägga mig och sova, för mitt uppdrag var ju utfört på något sätt. Och jag kommer ihåg även när jag gick från arenan i Jönköping in efter vi hade fått lyfta den där pokalen, att jag funderade på nästa säsong.
Redan då?
Ja, jag kom på mina egna tankar, så jävla dum man var på något sätt. Men hur ska vi träna
på något vis?
Och när ska, ja, det är alltid nästa grej. Det är en yrkesskada att efter en match så är det en ny match eller ny träning. Det är ju liksom hela tiden nästa grej. Och när vi hade vunnit i Globen där, så var ju på något sätt uppdraget slutfört, det var ju slut. Och det är ju en sorg där på något sätt att inte få fortsätta, för att men det var lite grann så vi funkar som människa, i alla fall jag. Och jag kände att jag var väldigt nöjd med att få gå och lägga mig och sova och kanske njuta av dagen efter istället, när vi skulle till Kungsträdgården och upp till kungen och så vidare och så där. Så att, och jag tycker att alkohol hör inte ihop med det där på något sätt, utan för mig är det ju, räcker inte med segern sötma, så vet det fan vad det är för fel på människan. Så att nej, jag kanske lite annorlunda.
Men du har fått alla dina guld på det viset alltså.
Ja.
Upp på ett hotellrum, äter en banan och somnar.
Ja, jag tycker att nej, men som ledare, det går ju inte att sitta och äta klockan 1:30 på natten. Alltså det,
men man ska unna sig här i livet, Pelle. Jag tänker att många skulle se det som den ultimata slutstationen, att man verkligen ska, ja, men få blicka tillbaka och se det man har åstadkommit och kanske fira på bästa sätt.
Det gjorde jag ju dagen efter med alla fans och få hälsa på kungen och allting det där. Så att det tyckte jag var att fira. Sen, nej, jag har aldrig varit någon fan av att sitta sådär efter.
Jag köper det. Jag känner bara att jag måste motsätta det du säger ibland i alla fall, för att få någon slags dynamik här.
Ja.
Men det där guldet, narrativet så här i efterhand har ju blivit sedinarnas guld. Och att de kom in, som jag fattade, direkt hade ett möte med laget, gick igenom vad som hade hänt, hur de såg på framtiden i turneringen, och sen att de satt en helt annan standard också, att de dök upp tidigare inför träningar, var mer seriösa än andra, och blev någon slags lok där. Hur stor impact hade de egentligen, du som såg dem på nära håll?
Det är ju svårt att veta om de inte hade kommit, vad som hade hänt. Hela den våren hade vi spelat otroligt bra ishockey, vunnit stort sett alla matcher fram till VM, och så vi gick in där med väldigt bra självförtroende. Det enda som inte funkade fullt ut, det var väl powerplay i VMs början, men jag tycker att vi hade bra på fötterna.
Sen är det klart att Kanada, ni blev utbuade mot Slovenien, det är inte den bästa av starten.
Nej, det vet jag inte vad den bästa starten är. Jag tror inte att vinna alla matcher är den bästa starten, utan man blir ju väldigt belyst i vilka svagheter man har när det inte funkar fullt ut. Jag tror att det är en bättre start. Men det är klart att deras skicklighet, så kom ju Alexander Edler in också, det får vi inte glömma bort.
Nej, han var otroligt bra.
Deras skicklighet gör ju att man får en helt ny standard som krävs. Men vi ska ändå komma ihåg, mot Kanada så avgjorde ju Fredrik Pettersson på straffar, och Jonas Enroth gjorde en fantastisk räddning där på Taylor Halls straff, om jag inte minns fel. Så det fanns andra som avgjorde också, vi ska inte glömma det. Sen är de fantastiska spelare, enormt härliga killar, ödmjuka sådär. Så att, det är klart att de var en del av det hela.
Här får poddredaktör Kimpa klippa in Lasse Granqvists legendariska referat när Fredrik Pettersson dunkar in det här slagskottet.
Nu sätter han väl upp den i krysset.
1-1 efter 3 omgångar. Och Fredrik Pettersson tar en sats som är i ögonfallande lång. När han tar pucken går han för att Sverige ska skaffa sig greppet. Åh, jösses! Ja, men se där ja! Så ska man ju göra! Hålla på att dribbla Hasen, åk fram och så nyp titta bara! Fredrik Pettersson, och Sverige har nu chansen att avgöra. Jordan Eberle ska slå för Kanada. Fredrik Pettersson, det var den hårdaste straff jag sett i Globen någon gång i alla fall.
Ja, men ni har ju två hemma VM där, Pelle, 2012, 2013. Skulle du säga att 2012 lärde du faktiskt mer av än 2013?
Ja, jag trodde att det var framgångsfaktorn för 2013. Det var 2012 att, för det, jag tror att det var första gången på 26 år någonting som ett hemmalag vann VM-guld. Det är annorlunda, för det är så mycket mer som tillkommer som man på något sätt inte är förberedd för innan, med tillgänglighet, kompisar och vad det månde vara på något sätt. Det är så lätt att fokus hamnar på väldigt många fler platser. Och jag tycker att att resan under 2012 gav en helt annan resa 2013 på något sätt. Bara en sån sak att alla, nu hade vi 2012, vi har ju haft olika busstider för att en del vill vara tidigare i omklädningsrummet. Så att vi har haft två bussavgångar innan och två efter för att en del vill få behandlingar mer än andra. Men på något sätt lärdomen i det och att lärdomen är att säga nej till en massa saker som gör att spelarna får så många fokuspunkter som gör att man kanske inte riktigt orkar sen stänga in sig. Så att jag tror att det var nyttigt att vara med om den här hemma-VM först faktiskt.
2013-guldet, tror du att det bäddade för din förlängning som du kritade ju på till 2016 efter det? Och det fanns ju uppgifter om att Tommy Bostedt, generalsekreterare på förbundet, hade intervjuat andra kandidater för det jobbet. Så tror att det blev någon slags utlösande faktor för den där kritan på kontraktet?
Fråga honom.
Nej, men vad tror du själv?
Ja, men det är väl klart. Det visar väl, alltså 2012 var väl inget lyckat VM så. Vi hade ju kanske det bästa laget som i stort sett jämförbart med OS i Sochi. Att inte riktigt få vinna kvarten över Tjeckien utan förlora på det där sättet när det var så jämnt. Men vi hade ju chans att vinna ändå. Men det är klart att jag tror att det hade väl säkert betydelse. Annars är man väl... Det visar väl att jag också kunde vara med och vinna i de här sammanhangen.
Om vi ska ta den här sidan då, kritik som riktades mot dig under förbundskaptensperioden. Så här i efterhand så har ju många menat att du hade en alldeles för dålig kontakt med NHL-spelarna, att du inte tittade på NHL-matcher och gjorde för få resor bort till Nordamerika och kanske även till Ryssland och KHL. Och att din efterträdare Rickard Grönborg prioriterade det högre. Skulle du säga att den kritiken är rättfärdigad?
Ja, alltså det ligger väl någonting i det så tillvida att jag tycker att under min tid så fanns det bättre spelare i Europa än vad det gör idag. Då får jag ju fler att ta ifrån här. Sen att jag tror jag har sett 86 matcher live under mina år. Så det är klart att jag var där borta och sett otroligt mycket NHL-hockey. Sen är det bara att jag inte satt uppe på nätterna och såg matcher på tv för att jag tycker inte jag ser vad som händer egentligen. Sen följde jag ju upp det och tittade på statistik och sådana saker naturligtvis. Så dum kan jag väl inte vara att jag negligerar det hela. Men jag hade väl en tanke om att inte ta ut alla NHL-spelare som var tillgängliga tack vare att jag tyckte att det fanns många bra i Europa som kunde klara den rollen också. Sen är det klart att de två första femmorna kanske, om jag hade fått välja, skulle ha bestått av de skickligaste spelarna som kanske spelar i NHL. Det hade ju varit det ultimata, men nu måste ju rätt spelare bli tillgängligare och vid rätt tillfälle och så där, och inte vara skadade och så vidare.
Men jag tänker att de bästa atleterna och de bästa rollspelarna, om vi ska kategorisera dem så, de som kanske tillhör tredje och fjärde kedjorna och de lägre backparen, finns ju också där borta i NHL. Och ingår inte lite i en förbundskaptens ämbete att titta på NHL-matcher även på tv? För du får ju en viss bild av spelaren då, ska man säga.
Ja, det står ju inte i mitt uppdrag att jag ska sitta och titta på tv, utan jag måste skaffa mig information. Men Jag ser ju match idag, man ser ju bara pucken som följs. Det är ju mycket bättre att sitta live och se en hockeymatch och på så sätt. Och under resans gång så har man ju haft ett antal under juniorlandslag och IT Kronor och så vidare. Så att jag tycker nog att jag visste vilka spelare jag ville ha. Det kände jag ingen tvekan över.
Men du kan inte känna att du ångrar att du inte värderade dem högre där borta, eller kanske att du såg dem
mer? Nej, men det är ju så svårt att, som jag säger igen, att nu finns ju inte lika många bra hockeyspelare i Sverige eller i Europa som det gjorde då. Och jag tycker att de som drev Tre Kronor under hela året också skulle kunna få ta plats i ett VM.
Trots att det kanske inte gav bästa förutsättningar för guld och medaljer.
Jag vet inte om det, om du kan säga så.
Just det.
Det är ju du som tolkar det så. Jag är inte riktigt inne på den linjen att det kanske är det det handlar om.
Nej, jag säger inte vad som är rätt eller fel här, utan nej, jag försöker bara att lyfta olika stenar och se bara från olika håll och kanter.
Ja.
Din största motgång?
Tänker du hockeymässigt?
Det är fritt att tolka. Det kan vara både och.
Jag största motgång är väl kanske 2012 när vi åkte ut mot kvartsfinalen mot Tjeckien. Och en annan motgång som jag hade, det var med Västerås mitt första år i högsta ligan när vi åkte ur elitserien som det heter efter jul och hamnade i, om det heter Allsvenskan då. Den besvikelsen. Det är väl mina två största motgångar. Sen hade du väl också med HV71. Vi åkte ur två år i rad i sjunde avgörande semifinalen mot Färjestad hemma när vi släppte in ett mål när det var 53 sekunder kvar till 2-2 eller 3-3 och sen avgörande när det var 7 sekunder kvar. Och sen mitt sista år mot Modo när jag tycker att vi hade möjlighet att slå ut dem men vi trasslade till det så att vi förlorade hemma sista sjunde avgörande. 2000. Det är sådana där saker som 2007
var det.
2007, ja.
Ja. Men om vi går tillbaka till de första åren med Vik, klubben som du nämnde tidigare att du har coachat mest. Det är ju en väldigt speciell serie mot Frölunda när ni ska ta det upp och de ska försvara sin plats som präglas mycket av de hot du tvingades utstå som tränare för det laget. Hur ser du tillbaka på den perioden?
Ja, det var både spelare och ledare som fick hot på sig och det är klart att det kräver väldigt mycket av det att stå emot, att orka leva, att kunna ge till laget och ändå ha det här som stör. Så det är klart att det var en väldigt turbulent tid och vi hade poliser som stod civilklädda i båset och jag hade poliser hemma som satt vid mitt köksbord och kollade. Jag hade walkie-talkie som jag fick berätta var jag tog vägen någonstans så att de visste var jag höll hus. Och samtidigt så skulle vi prestera väldigt viktiga matcher naturligtvis. Att,
det här är ju säsongen 1989, men för att de insatserna ska sättas in så krävs det ju att hoten är allvarsam. Alltså, vad fick du riktat till dig?
Det var mordhot helt enkelt.
Ja, det var så pass.
Oh ja, de ringde hem och räknade ner min tid så att, ett antal gånger. Så att det är klart att det är ingenting som man vill vara med om. Samtidigt så vet jag ju inte riktigt. Jag har ju suttit i rätten och vad heter det? Fått mött de här killarna och berätta mina erfarenheter och de vart ju dömda utav det hela.
Att en tränare ska tvingas utstå det och varför tvingades du utstå det? Om du...
Ja, det vet jag faktiskt inte för jag tyckte ju att vi var ju unga och nytt lag och gjorde det bra som höll på att klara oss kvar så att jag förstod inte riktigt sammanhanget men det kanske inte var det det handlar om, jag vet inte.
På det personliga planet, som jag förstått det har du två bröder som har gått bort i cancer. Anders här för några år sedan, sen hade du en storebror som tragiskt nog gick bort 16 år gammal om jag har förstått det rätt.
Mm, stämmer.
Hur skulle du säga att det påverkade dig som 13-åring att tvingas uppleva det?
När min bror gick bort så var jag 9 år.
Just det, jag fick för mig att det var 3 års skillnad, men då var det 5 alltså.
7 års skillnad. Ja, 7 års skillnad. Och på den andra brorsan var det 6 års skillnad. Nej, men det är klart att när en familjemedlem försvinner på det sättet präglar ju ganska så hårt egentligen. Han heter Jan, han var ju den som var, kanske var, han var uttagen i TV-pucken uppe i Medelpad då och var ju den inte alls lik mig, utan en väldigt tuff kille, lite lik min far faktiskt, som hade en jobbig resa, tog ett år ungefär till han försvann. Och det är klart att man känner sårbarheten och tomheten, och det har väl på något sätt präglat mig och hela mitt liv. Och min andra bror krockade när han var 23 år, så blev han påkörd av en bil och blev handikappad, och hans liv blev väldigt besvärligt och inget roligt för honom. Och så det är klart att det också påverkar mig. Sen så dog han senare då naturligtvis, men det är väl sådana här saker som man går, det finns väl ingen familj, människa, som det inte händer saker i familjer, och det är på något sätt livet som man får lära sig leva i, och tillsammans med min fru då har fått gå igenom och försöka ta hand om varann istället och utveckla sig. Vi har inte någon stor syskonskara, varken hon eller jag, men däremot väldigt många kompisar, så att det är väl ett sätt att väga upp det där på något sätt.
Som jag förstod det så, Jan var en fantastiskt stor hockeytalang, och till och med där och då större löften än vad Inge Hammarström var, och han hade ju en fantastisk karriär här hemma i Sverige och även i Nordamerika.
Det stämmer nog bra det att du har läst på så. Jo, men han var väldigt väldigt lovande så då. Sen vet man inte vad det tagit vägen, men ja, tråkigt.
Kan du fundera kring om de här sakerna, ja, men på något sätt gjorde att du blev den ledare du blev? Att du kanske mer kan se till det sårbara hos hockeyspelare också, för att du själv har varit med om en tragedi?
Det tror jag nog kanske inte är någon dålig egenskap. Att jag läste någonstans att mod är ett mått på hur sårbar du verkar vara, hur du verkar visa dig sårbar så att säga. Och jag tror väl att den viktigaste ledaregenskapen är mod. Mod att möta människor, mod att göra saker, mod att vara den du är, mod att, ja, att gå vidare helt enkelt. Och sen är jag väl envis. Jag tror att mina två bröder, min uppväxt, fick jag tävla mot dem i det mesta, både på is och utanför. Och min far var väl norra Europas mest envisa man, och jag har väl fått ganska mycket av det. Så jag känner att min envishet och mitt mod har väl drivit mig att utsätta mig i situationer och grejer som man kanske inte annars gör. Så att jag är nog, det kanske är att historien är det, man blir där man är, en del av historien så att säga. Så att det kanske är så att jag på något sätt känner för människor. Jag kommer ihåg en Lars Lagerbäck och Tommy Söderberg satt på bänken och pratade om de skulle byta ut en spelare. Och där hörde media, och det tog upp som att, och det diskuterades som att de inte riktigt kunde sitt jobb och att de inte fattade att det ville bara ta ut den och byta ut den och sätta in någon ny. Och jag tyckte det kändes så tråkigt att inte förstå mer vad idrott går ut på, att det är människor som ska göra det. Att, hur deras diskussion var, det var ju upplyftande, det var ju något fint i att göra så, inte bara byta ut den som det är så lätt att säga nu, det vill bara ta bort den. För det första vet man ju inte vad hade blivit bättre av det eller hade inte blivit bättre av det, och vad händer med nästa steg så att säga. Så att jag tror att det är viktigt att vi har empati och en humanism när vi är ledare över, för det är ju människor vi leder.
Favoritplats?
Svärdsjö.
Där du har stugan?
Min farfars bondgård är ju där, så att Mårtsgården ligger där och mitt efternamn kommer därifrån, och jag har tillbringat i stort sett varje sommar där och är där väldigt ofta, så att det känner jag är mina rötter.
En klubb du inte gillar?
Oj.
jag måste säga att du är den gäst som jag uppfattar inte har några klubbar du tycker illa om.
Nej, men alltså jag uppskattar ju olikheten, att det är olika, att inte alla är som jag vill ha det. Fy fan vad tråkigt och outvecklande skulle vara. Jag vet när jag spelade så älskade jag att spela i Leksand, och jag vet inte varför. Det gick bra för mig där. Jag hade jättesvårt att spela i Södertälje och i Skellefteå. Och varför vet jag inte, men det var väl mer arenorna, inte själva motståndarna. Så att jag har väl inga klubbar som jag inte som jag tycker illa om, absolut inte.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Jag ser väl lite grann i regeltolkningen. Vi pratar väldigt mycket om huvudskador, och om vi tar bort 300 spelare som är utomlands och inte i högsta ligan, så är det klart att de spelskickligaste har försvunnit. Fixar vi sedan regler där vi inte får stå i vägen, vi får inte haka, vi får inte boxa ut, vi får liksom, måste släppa fram. Det är klart att farten blir så otroligt hög och då smäller det. Jag skulle vilja ta tillbaks lite grann av att få vara i vägen, att hålla i lite grann, att få dämpa ner farten i det skeendet. Jag är inte heller säker på att lirarna kommer fram bara för att vi ska ge dem en helt annan färdväg. Så det skulle jag vilja ändra på lite grann. Jag vet inte vem som styr de här sakerna. Jag tycker att vem är det som styr ishockeyns utveckling?
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
En person är ju svårt. Tommy Bostedt.
För att?
Superintelligent kille som har gjort en lång resa från ungdomsledare till generalsekreterare. Jätteintressant att diskutera med. Vi tycker inte lika, men vi accepterar att vi är olika. Har väldigt mycket på fötterna. Så jag kan tycka att just hans hockeymässiga del har gett mig väldigt mycket.
Hur ser du på turbulensen som Svenska ishockeyförbundet upplevt under de senaste 2 åren där Tommy Bostedt var en nyckelfigur också? Han fick ju stå klä för en skott för en del av kritiken, och kanske att han inte, och att han negligerade damhockeyn var väl en del i det. Och sen vet vi också att en tidigare anställd på förbundet har dömts för sexuellt ofredande, och vi har fått höra vissa blåsare skvallra om en tystnadskultur. Så det är inte, alltså det är ju väldigt starka ord och kritik som har riktats mot Svenska ishockeyförbundet. Du som var där under så många år, hur har du följt det och hur ser du på det?
Jag tror väl att största felet som gjordes, det var väl att Tommy inte skulle ha varit generalsekreterare, utan Tommy skulle ha jobbat med ishockeyns utveckling. En generalsekreterare blir ju en slags vd över en organisation som ska driva alla enheter på förbundet, och det tror jag inte är Tommys bästa gren. För han har en kunskap av hockeyn, och den tycker jag han tappade bort på slutet, att inte få vara med egentligen som är hans kunskap.
Tycker du att det fanns en tystnadskultur?
Nej, det upplevde jag väl inte så. Alltså, jag tror att det beror på... jag upplever inte tystnadskultur. Jag har inte upplevt det så. Utan det är ju väldigt många starka människor som lever. Men nej, jag har alltid sagt vad jag har tyckt och tänkt. Aldrig fått några bannor för det.
Hur har du upplevt det då?
Nej, men jag tror igen att Tommy Bostedt skulle inte ha varit generalsekreterare, utan man skulle ha nyttjat hans hockeykunskap istället. Och det är väl där, tycker jag.
Jag tänkte mer atmosfären på förbundet.
Ja, jag kan inte uttala mig eftersom jag satt ju inte, det var inte min arbetsplats, så att jag satt där dagligen. Det var jättesvårt. Jag hör ju också vad som skrivs och läses och blir ju beklämd av det hela. Så att säga. Men jag kan ju inte säga att det är Tommys fel bara i sådana fall, utan det beror väl på de många som jobbar där i sådana fall.
Absolut, och jag hävdar ju inte att det är Bostedt som hängas här, men att han också har fått en del kritik och en del salvor under den här perioden.
Det är väl självklart att både han som jag också, vi är inte bäst på allting. Jag tycker att man har nyttjat Tommys kompetens lite tokigt. Det är väl det jag vill säga.
Ett lag du gärna hade velat träna?
CSKA Moskva.
Jaha, nu lägger jag ihop 1+1 här och tänker att det kanske var klubben där 2016 eller 2015 som du hade en dialog med.
Jaså?
Ja, kan det vara så, Pelle?
Nej.
Okej, du säger nej direkt på den frågan. Okej, men KHL lockade alltså. Du har ingen klubb i Sverige som du... Nu har du faktiskt tränat många av lagen du hade nära ditt hjärta med HV71 och VIK och AIK, men det fanns ingen annan förening som du lockades av?
Nej, det, jag kan inte påstå det. Jag har väl pratat med några stycken till elitklubbar under resans gång här. Men nej, jag vet inte om det är, jag har ingen favorit så, faktiskt inte.
Där är du om 10 år.
Jag hoppas att jag lever.
Ja, men det är klart.
Ja, det går fort på slutet här. Jag hoppas att jag är frisk. Det är väl på något sätt, det är väl det som är livet på något sätt. Att få vara frisk så att man kan uppleva saker och ting med både sina barn och barnbarn och kompisar. Men att få vara frisk är väl det viktigaste. Jag försöker motionera. Jag har åkt lite längdskidor här nu när det har gått. Nu är det lite för blasket där nere, men det, jag gillar det, att åka längd kanske är det mest ultimata motionen.
Hur vill du bli ihågkommen för det du åstadkom som ja, spelare, men kanske framförallt då tränare i svensk ishockey?
Ja, det där är ju en jättesvår fråga. Om man blir ihågkommen. Nej, men jag vet inte om det är så viktigt att bli ihågkommen.
Jag säger så här, Pelle, en person som har vunnit OS-guld som assisterande 94, den legendariska OS-turneringen i Lillehammer, som har ett OS-silver från 2014, VM-guld, SM-guld. En sådan person blir ihågkommen, det kan jag garantera. Så hur skulle du vilja att personer pratar om dig som hockeytränare?
Det är jättesvårt att svara på hur jag vill bli ihågkommen. Jag menar som en envis liten man som kunde ta besvärliga beslut. Jag vet i HV tog ett beslut som att vi slog in ett slutspel och jag sa att om ni ska spela PK, alltså boxplay, så måste ni ha träklubbor. Ingen spelar boxplay utan träklubbor. Vi kan inte stå där klubban slås av eller skjuts av och så spelar vi med 2 man mindre än vi måste. Och det var ett sätt för mig att vara modig, att försöka få några marginaler med oss, och det har varit ett jävla liv och sådär, men jag gav mig inte, utan det är det här som gäller. Jag hade likadant i juniorlandslaget, att forward framförallt skulle ha en extra träklubba, extra lång som det fick vara, och framförallt när vi spelade 3-5 så att man nådde så långt som möjligt. Det tycker jag att ett sätt att stretcha med flyt lite grann på något sätt, så att ihågkommen som lite grann att jag tänkte lite annorlunda kanske.
Och vi har ju inte riktigt berört dina år som juniorförbundskapten heller, där det blir 3 raka medaljer och på något sätt startskottet för det vi senare fick se med en sån hype kring JVM, och där har ju du en stor del i det också såklart. Men bara lite kort här om HV71-tiden. Jag minns ju det, den här turbulenta säsongen 2004-2005, lockouten efter att ni hade vunnit guld. Alltså det var ju rätt bizarrt att se sportchefen Dag Larsson får sparken, sedan du, och sen blev du både tränare och sportchef direkt efter under samma säsong. Alltså hur gick det till egentligen? Det måste bli det avslutande delen.
Ja, men om vi backar att vi vann guld innan och sen så blir det en lockout och ingen vet hur länge lockouten ska vara, så att det är klart att vi funderade på, om vi har ett lag som vinner guld, måste vi göra om det och göra oss av med spelare för att vi ska ta in NHL-spelare? Och då sa vi att nej, vi lugnar oss lite grann. Vi är ju inte dåliga, utan vi är ju så pass bra så att vi ska kunna greja oss oavsett. Och sen pågår ju säsongen och vi känner att vi förlorar mer än vad vi vinner, och vi är nära, men vi når liksom inte ända fram till att vinna tillräckligt ofta. Och det är klart att till slut då börjar sökandet efter NHL-killar, men då är ju de många redan upptagna, och det fanns ju ingen riktig, det fanns ju ingen NHL-spelare med HV-koppling som hade varit, som Daniel Alfredsson och Frölunda exempelvis, som var naturlig. Och det var väl på något sätt en uppförsbacke bara att börja där, och sen till slut börja på få tag i några spelare, men då tycker jag på något sätt inte att vi fick tag i de som tillförde så mycket, utan de har ju också inte spelat på länge och skulle igång, och så förlorar vi fast de kom, och på något sätt, och i den där vevan så blir det ju en negativ spiral istället för en positiv. som vi fick leva med under hela säsongen.
Men den specifika situationen då, det är inte allt för ofta man ser det. En sportchef och kicken, sen tränar, sen kommer tränaren tillbaka och tar båda rollerna.
Ja, det kan jag inte svara på vad som hände riktigt. Men jag vet att styrelsen funderade på, jag hade ju ett kontrakt som gick ut. Och det var väl bara att det inte förlängdes på en gång som gör att man då säger att jag fick sparken. Men det vet jag inte om jag fick, men jag var inte tränare. Alltså man förlängde inte mitt kontrakt. Och sen fick Dag gå. Och då vet jag att jag sa, jag kan vara både tränare och sportchef. För jag ville ju att Fredrik Stillman skulle bli sportchef. Men han ville inte hoppa på det där direkt. Så jag sa det till styrelsen, jag tar båda rollerna. Då är den rollen låst. Och sen efter någon månad så fick jag Fredrik att förstå att det där är ditt jobb. Och då liksom klev jag tillbaks. Och det var väl då Flygis blev assisterande med mig i HV71. Så att det var väl ett sätt att lösa det hela som jag tyckte var, jag kunde hjälpa till med.
Vad härligt att avsluta med lite HV-nostalgi. Även fast det var en säsong som du kanske inte vill minnas. Med tanke på att det var väldigt tufft för er där under lockouten. Per Pelle Mårts, stort tack för att du gästade Hockeypuls podcast och gav en inblick i hur ditt liv och ditt tränarskap har sett ut. Det var väldigt, väldigt intressant.
Mm. Okej, okay. Hoppas det faller väl ut.
Ja, och sen så du lovade väl att du skulle sjunga ut oss här med Lasse Berghagen, eller hur?
Ja, det var du som sa det, jag lovade ingenting. Utan vi nöjer oss så tycker jag, så vi inte förstör det här.
Okej. Okay. Ja. Och tack till alla er som har lyssnat på det här avsnittet. Det kommer att fortsätta produceras material och avsnitt framöver varje torsdag under resten av säsongen. Så häng med oss här i Hockeypuls podcast och så får jag önska er en trevlig fortsatt dag och på återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.